Som ni alla vet så är vi från Fotboll i fotboll sponsrade av medarbetarna och är otroligt tacksamma över det. Och vill bara passa på att säga, vadå?
Stort tack, för de har verkligen hjälpt oss till att ta nästa steg som vi har varit inne på väldigt mycket nu och som vi kommer fortsätta trycka på. Så har vi fått möjlighet att kunna göra rörligt material, alltså på YouTube. Vi kommer kunna göra olika serier där. Vi ska spela in avsnitt när vi möter allsvenska spelare i fotboll. Livepodd, vi kommer göra en målvaktsresa med dig och även mycket mer. Så att, gå in där och följ oss där, och det är medarbetarna som har gjort det möjligt, som är en naprapati. Så det är bara att gå in och kika på deras hemsida.
Precis, är det så att det strular med kroppen, hör av er till dem så fixar de biffen. Du lyssnar på Fotboll i fotboll och äntligen är det allsvensk premiär och vi ska ta oss igenom den.
Ja, så är det. Väntat jävligt länge. Det ska bli otroligt kul att få gå igenom en allsvensk omgång igen.
Lite tråkigt bara att vi är någon dag försenad. Har lite med sjukdom och att få ihop dagarna helt enkelt. Så den här gången blir det försenat. Och framöver så kommer vi släppa omgångsavsnitt i två delar. Helgmatcher och måndagsmatcherna.
Ja, så är det. Vi kommer släppa då helgmatcherna på måndagar och måndagsmatcherna på onsdagar hade vi tänkt. Sen, det är väl inte riktigt uttalat så, men vi ska väl försöka få ett gästavsnitt varje fredag också.
Exakt. Jubileumsår, 100 år allsvenskan. Det ska vi göra till en riktigt härlig säsong, vi tillsammans med er. Och denna fina säsong börjar på Platinum Cars mellan Norrköping och Malmö.
Många fina tifo den här omgången. Även i den här matchen tycker jag. Norrköping stod för ett fint tifo och Malmö med sitt himmelsblå dominans och ballongtifo som jag gillade. Så fin inramning och matchen bjöd på otroligt mycket och framförallt väldigt mycket mål. Jag tycker att inledningen så är inte Norrköping så dåliga, men ja, Malmö hade en plan där de stormade straffområdena och till slut kunde väl inte riktigt Norrköping stå emot.
Nej, men så är det. Det är precis som du säger att Norrköping inledde inte alldeles för dåligt. Det är precis som förra matchen tycker jag. Det är väldigt liknande och det var lite så man förväntade sig också. Sen tar det väl 15 minuter så gör Kiese Thelin 1-0 på nick.
Ja, precis. Och intressant att de startade med två anfallare. Det är nästan lite varannan match nu. Och i den här matchen fungerar det ju perfekt, för det är ju båda som får göra mål också. Och deras samarbete har blivit riktigt bra. Det känns inte som det är någon riktig konkurrens mellan de två. Det är klart att det är det, men det känns som att de har en bra relation med varandra, båda två.
Ja, jag tänkte på det också när de blåste halvlekstid. Då gick ju alla tre målskyttar och diskuterade om någonting. Jag vet inte om du lade märke till det, men de var på väg in mot halvtidsvilan. Så stack Nanasi till både Botheim och Kiese Thelin och diskuterade saker. Så det känns som att man har hittat ett riktigt bra samarbete just kring de här tre. Och det ska bli intressant vilka som kommer faktiskt bli de fasta positionerna runt dem. För där har man Vecka, Taha Ali. Man har Oliver Berg som inte ens har varit med i matchtruppen än. Och det är hur mycket namn som helst.
Ja, Tinnerholm här... Kristiansen också.
Ja, precis. Men jag tänker offensivt runt om de här tre. För de här tre kommer vara stommen i ett anfallsspel. Jag tror inte man ofta kommer gå över på en ensam anfallare. För det var lite svagheten hos Malmö förra året att Kiese Thelin hamnade i svacker. Mycket på grund av att han var ganska ensam i sådana situationer. Men nu har han en tung Botheim bredvid sig och det ger resultat just nu.
Ja, verkligen. Och det känns inte som... Det som är läskigt med Malmö det här året också är ju liksom gruppdynamiken. Det känns inte som att om de skulle spela med en anfallare så känns det som att båda hade varit glada för varandra typ. Ja, nu kan jag komma in och förändra matchbild, eller nu kan jag, ja, skönt att jag får starta, nu kan jag göra min grej. Det känns inte som att de skulle inte bli sura av att de får starta på sidan. Det känns som att de ändå har liksom, ja, men en sån bra dynamik att liksom,
de är inte oroliga över att de kommer få minuter. För det kommer vara Champions League och det kommer vara Allsvenskan. Så att, det känns som att de har en sund relation återigen.
Ja, det där låter ju bara som något du höftar med och tror. Jag har svårt att se att KC Thelin eller Botheim är nöjda om de sitter utanför en enda match.
Nej, men det tror jag inte.
Det känns som spelare som vill vara med och göra skillnad på plan och inte vara glada för andras skull. Så det vet jag inte. Men jag fattar vad du menar. Att det känns som att det är en bra grupp just nu. Sen får vi se hur den här gruppen tacklar svackor, dåliga resultat, tuffare motstånd har vi inte ens... Norrköping är det svåraste de har mött än så länge. Så det är där laget ställs på prov. Just nu är allt guld och... Vad säger man?
Gröna skogar.
Guld och gröna skogar. Alltså det är bara bra just nu. Så det är klart att gruppdynamiken sitter just nu för allt går bra. Men jag vill se lite motgång också, se hur de tacklar det.
Ja, men verkligen. Det håller jag faktiskt med om.
Men tillbaka till matchen. KC Thelin gör 1-0 på hörna framspelad av Nanasi. Det är inte första och det är inte, eller det är första men inte sista gången. Men sen är det faktiskt Norrköping som står för lite farliga chanser, framförallt via Daniel Eid.
Ja, precis. Det är även han som får göra assist på sista. Nu tar jag ju vägen i förväg här, men han gjorde en bra match faktiskt. Och även Tim Pritcha tycker jag också. Han har också en del farligheter. Och det tror jag är en kille som kommer vara riktigt bra i Norrköping. Mm. Samtidigt ja. Så måste man göra mål på sina lägen om man ska ha chans mot Malmö, för annars blir det så som det blev nu.
Mm. Ja, men Eid gör en ganska fin soloprestation, skjuter den i stolpen. Det är inte många centimeter som skiljer för att den ska gå i nätet istället för ut. Så det var ju ett stolpskott, otur eller tur, jag vet inte. Det var väldigt nära i alla fall. Sen är det han som spelar fram det här inlägget till Pritcha också. Sen blir det en farlig målchans. Så Daniel Eid är en spelare som jag har varit hård mot. Så det är kul att se att han har tagit framsteg. I alla fall i den här matchen.
Mm. Nej, men jag håller med. Han var faktiskt bra i den här matchen. Men en anledning till att de kanske inte gör alla de här målen är också för att de saknar ju Tröjstason och Kristoffer Nyman i den här matchen. Där har du ju två spelare som... De har ju det här att de gör ju kanske mål på de chanserna istället för att den går i stolpen eller att den går precis utanför. Och jag ser inte att allting beror på att de förlorar... På grund av att de är borta, men det är klart att det blir oerhört mycket svårare för Norrköping då.
En omdiskuterad situation där många vill tro att det är offside på Botheim. Vilket det kanske är.
Ja, såklart.
Ja. Kanske svårt att se dock, men det var ett bra spel innan han slår in bollen. Fantastiskt kombinationsspel och många inblandade i den situationen. Och som sagt, samarbetet mellan KC Thelin och Botheim har imponerat starkt.
Ja, och sen är det ju fem olika målskyttar också i den här matchen. Vilket gör att, så här, det är det som har varit lite med Malmö. Att det oftast har varit upp till, ja men KC Thelin och Nanasi. Men det känns som att det är så utspritt med målskyttar nu också. Och hur de spelar. För så som vi var inne på mycket förra året var att det var mycket längs vänsterkanten, men Stryger Larsen har verkligen gett dem någonting annorlunda, vilket gör att de är så bra på många olika sätt nu, eller fler sätt tycker jag. Och återigen, fem olika målskyttar, de är så bra på så mycket nu Malmö.
Mm. Tredje målet blir på grund av att Nanasi vinner bollen på Norrköpings planhalva. Precis vid mittplan nästan. Mm. Och han driver hela vägen in i straffområdet och skjuter via en Norrköpingsback in i mål. Och då blir 3-0 i paus och då känns det faktiskt helt kört för Norrköping.
Ja, det var nästan kört vid 2-0. Var känslan för så bra var faktiskt Malmö. Mm. Men ja, där var det ju punkterad och klar. Och liksom, går du in i paus med 3-0, då ska du inte kunna förlora en fotbollsmatch.
Jag tror att Alm hade gärna haft Malmö lite senare på säsongen. Alltså nu har de typ haft ett dubbelmöte mot dem. Och det får ju inte att se bra ut för Andreas.
Nej, det som man kan luta sig tillbaka är ju som sagt att han fick ju vara av med många bra spelare. De ska in i den här elvan också. Sen som jag sa så var de ganska bra till en början också. Så de får ju bygga vidare på det som faktiskt såg bra ut också.
Och i inledningen av andra halvlek så gör Søren Riks 4-0. Precis innan han ska bytas ut faktiskt. Jag kommer ihåg att de sa att Tahali var värmde upp och att det var Søren som skulle ut. Så det var väl skönt för honom att få trycka in en boll precis innan det också. Jag tror det är faktiskt Pontus Jansson som spelar fram den, va? Jo, men det är Pontus Jansson som vinner bollen på egen plan halva och driver upp den. Och får den till slut till Kiese Thelin som väggar med Botheim. Och så vet jag att Kiese Thelin är sist på bollen innan Søren dunkar in 4-0.
Ja, och då är det 4-0 i baken för Norrköping. Och någonting som jag tänkte på var ju att Oskar Jansson går ju och samlar hela Norrköping där. Och det enda jag kan tänka mig att han säger där är att grabbar, kom igen nu är det bara att hålla siffrorna nere. För det var väl lite så det kändes som vid den här tidpunkten i matchen att nu är vi riktigt illa ute.
Ja, men 3-0 kan man leva med. Men börjar rinna iväg till 4-5, 6-0, då är det bara förnedring och dåligt för klubbens... typ klubbens stolthet. Det är inget kul att åka på en 6-0-förlust eller 0-6-förlust på hemmaplan. Det är inte Norrköping, oavsett om det är mot Malmö eller vilket annat lag som helst i Allsvenskan. Det ska inte ske.
Nej, sen är en premiär också. Det hade varit oerhört pinsamt och taskigt mot sina egna supporter att bjuda på en sån tillställning när det har varit en fotbollsfest från minut ett egentligen. Mm. Eller under hela dagen.
Ja. Sen, du sa att det är mycket att ta med, eller det finns saker att ta med för Norrköping från den här matchen. Något man absolut ska se sig själva i spegeln kring, det är de här bolltappen som man gör på egen plan halva till offensiva spelare i Malmö. För 5-0-målet är lik 3-0 när Nanasi snor bollen. Den här gången är det Tahali som snor bollen ifrån en Norrköpings försvarare. Och enkelt spela fram till Vecchia, har jag för mig att det är, va?
Precis.
Ja, sådana här mål har man inte riktigt råd att göra. Det går för segt i eget försvar med bollen, bollförande. Och det är alldeles för slarvigt. Och vissa mål Malmö gör är ju bara individuella skickligheter som är svårt att stå emot. Men just de här två målen tycker jag är under all kritik.
Nej, men det är ju helt klart, det är ju bara instämma. Det är verkligen någonting de måste få väck med. Och det där är liksom ingenting du kan säga, alltså som jag sa, det är klart att de får in bra spelare, men det här är ju de spelarna som gör det här. Alltså Watson gör det i första läget till exempel, det är ju en kille som ska starta de här matcherna också. Så det är på spelare som ska vara i startelvan som gör misstagen också, så att, det måste ju bukt.
Ja, är man lite noggrammare, sluta titta boll när man är bollförande och kanske bara skeppar iväg den ibland, så då är det ju 3-1 istället. Och det är så mycket snyggare.
Verkligen. Sen blir det hypotetiskt, men absolut.
Ja, alltså, exakt. Men det är två bjudmål. Och ja, det får inte ske. Och slutligen så snyggar ju Sigur Eysson till siffrorna med 5-1. Och Norrköpings supportarna fick väl något att vara glad över. Även fast... det är inte mycket, men 5-1 slutar matchen. Helt rättvist. En siffra jag tycker var intressant att lyfta upp i alla fall är att Malmö skjuter 6 skott på mål. 5 av dem sitter. Det är effektivt om något.
Ja, verkligen. Och det var också inte imponerande. Nu ska jag hitta rätt ord här också, men det var väl ändå någonting. Nanasi går ju ut, jag hittar inte rätt ord, men Nanasi går ju ut efter matchen och är rätt förbannad över att de har släppt in det där målet också. Att man ändå går från en match i en premiär borta mot Norrköping, vinner med 5-1, men att man är förbannad över att man släpper in ett mål sådär på slutet. Det visar ju på vilket typ av lag Malmö FFR just nu, eller alltid har varit egentligen.
Ja, och utan att lyfta upp Djurgården också i det här, men det var ju exakt den inställningen Danielsson också gick ut med efter 4-1 vinst mot Göteborg. Och det visar lite på vad de här två lagen kanske är just nu, att ja, man vinner matcherna, men vissa grejer ska inte hända i deras perspektiv.
Absolut.
Och det som du säger, det är imponerande och det är lite läskigt att man blir missnöjd av det. Det visar också på en mentalitet hos Nanasi och Malmö att ja, 5-1, det är inte 5-0.
Nej, Rydström var ju också där. Det var Rosengren som hade ett bolltapp där också när han dunkar i bänken där. Så att det visar ju verkligen på att det är ganska små grejer. Som, alltså de leder med 5-0, han gör en fel pass men ändå blir så där förbannad. Så att, det visar vilka orimliga krav de har. Eller extremt höga krav de har.
Rimliga krav skulle jag säga. Där man är idag. Med, det, med den truppen. Och, ja, det är så det ska vara. Vi tar oss vidare till Tele2. Som mer eller mindre var slutsålt. Hammarby ställs mot Kalmar i en hemmapremiär som man kanske var lite nervig för.
Aj, jag var verkligen inte säker på att Hammarby skulle vinna den här matchen inför.
Jag hade Hammarby som favoriter inför den här matchen. Inte för att Hammarby känns som ett bättre lag, men det är mer på grund av att jag tycker Kalmars anfallsspel saknar väldigt mycket. Och det jag tänkte på förhand stämde ganska bra med vad som hände. Det finns ingen tyngd i anfallsspelet. Det finns ingen djupgående spelare i det här anfallsspelet. Alla vill ha bollen på fötterna och utmana. Det är för lite variation i Kalmar. Alldeles för lite variation. Ingen som går på djupled. Ingen som kan ta emot bollen med en spelare i ryggen. Utan det är alldeles för likt.
Jag håller med, och de hade ju även Lindahl som de nu lånade ut i Häcken som jag tyckte också stormade fram på sin kant och kunde överlappa. Jafopori också bra i de bitarna också, men Lindahl var ju verkligen liksom ett löpmonster och kunde också, ja men han kunde ju hitta bakom på något sätt också eller driva fram bollen på ett annat sätt. Men han saknar de i den här matchen också i och med att de just har lånat ut honom nu också.
Ja, men jag är mer inne på nya rollen eller yttrarna. Att...
Ja, absolut. Men lite variation liksom. För att Jafopori också fin teknisk och bra med bollen. Men det här stormandet som Lindahl har också som var lite brytande från de andra i laget. För att Gojan är bra med bollen. Hallberg bra med bollen. Det var väl, som du ser, väldigt många som faktiskt vill ha dem på fötterna.
Ja, men Jafopori tycker jag är en av få som har tendenser att sticka... framåt. Det tycker jag. Absolut. Sen saknar han positioneringen i försvaret. Men det är en annan femma. Jag tycker att Hammarby är ett för bra lag för att Kalmar ska hålla på att bjuda på såna här saker. Att man har inget att erbjuda framåt. Man bjuder på saker i sitt försvarsspel. Man är för ostrukturerade. Jag tycker Kalmar har en lång väg att gå om de ska vara i närheten av vad de var förra året.
Ja, jag har fortfarande tro på Kalmar, men ja, jag vill se några matcher till. Jag tycker att de har väldigt mycket. Det är lite det där sista lilla. Men nu när de börjar bjuda på såna här grejer också, då blir jag lite mer osäker, men... Ja, jag vill ge dig någon match till innan jag dömer ut dem så, för att jag tror på dem fortfarande ganska mycket.
Men vad menar du med tro på dem då?
Nej, men att de kan slå sig in på topp 5.
Ja, det är inte jag med på för 5 öre.
Nej.
Aldrig i livet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
De, så här, startar man med fyra yttrar på planen, eller det gör man ju inte, men det, Islamovic verkar vara alldeles för långt ifrån en startplats. Jonathan Ring, Trenchkov och Skrabb är ganska liknande av varandra. Det här som man har haft förut i tryggheten i det defensiva med mittbackar och målvakt ser inte alls ut att vara där. Det var varken i Svenska Cupen eller den här matchen. Topp 5 har man inte en chans på i år.
Nej, men jag blev lite mer osäker just kring det som de gjorde där när de rullade där i backlinjen, för det har de inte visat tidigare. Nu har de liksom visat ytterligare problem. Det har ju varit lite problem kring att få in bollen och trycka dit den liksom, men nu visar de på lite fler saker som de behöver jobba på, och det gjorde mig mer osäker. Men ja, ja, som sagt, jag vill vänta några matcher till, men jag tror att de fortfarande kan ta sig dit. De har möjligheterna till det, skulle jag säga.
De inleder ganska starkt i matchen, vill jag ändå säga.
Ja, ja.
Skapar rätt mycket chanser. Det är verkligen deras match fram till att Brolin väljer att göra en yttersida i eget straffområde till en spelare med två i ryggen. Jag har alltid varit emot att man... Eller jag är inte emot att man vill spela sitt spel. Men ibland får man svälja sin stolthet. Och inte hålla på att överdriva. Visst att man vill vara det här bollförande laget som vägrar ge bort bollen. Men i eget straffområde med mer vita spelare än röda. Då tycker jag att det finns bara en lösning, och det är att lyfta bort bollfan.
Ja, nej, men 100%. Och det är ju Dennis Gill som snappar upp den, som också var lite chockerande att han startar. För Irabi blev ju bänkad, som inte många förväntade sig. Men han har gjort det så bra, så att jag tycker att han förtjänar att starta framför Irabi. Sen har inte han varit katastrof i Irabi, men Gill har ju sett bättre ut, och därför tycker jag att han förtjänar det.
Det kan vara lite bra att han får en liten reality check också, att han inte är odödlig och har startplatsen för sig själv, utan han har en hungrig Dennis Gill som är ganska nära utvecklingen av Irabi också.
Ja, verkligen. Och det verkar ju som att han lyftes av det också och får göra mål i matchen senare.
Ja, du tänker Irabi då?
Ja, ja, precis. Men ja, återigen, alltså spelar han Batesilien Bizarra som rökar in den.
Ja.
Och sen därifrån är ju Hammarby bättre, tycker jag. Alltså, ja, de absolut. Får ju momentum av det.
Absolut. Inte lika så att Kalmars usla värderingsspel här, men Hammarby har ju faktiskt visat på att man har ett annat typ av pressspel. Det ger resultat här. Inte bara på grund av att de har bra pressspel, utan nu har vi varit inne på det alldeles för mycket. Det är katastrofalt av Kalmar, men man får ju ändå ge lite till Hammarby här.
Ja, det börjar ju sitta mycket bättre, det ser man ju. Det var intressant att de ställde upp också. Det var lite mer som att de körde med två yttrar och fyra mittfältare. Det var ju nästan som en kvadrat i mitten med Oskar Johansson, Tekki, Hammar och Bizarra. Istället för en liksom ren nia. Och ja, fungerade fint. Alltså fram till 2-0-målet också. Fint passningsspel. Bollen in. Går på Sjökvist. In i mål.
Sjöstedt.
Som försöker gå ut. Sjöstedt menar. Sorry. Och Brolin som försöker gå ut och plocka den.
Ja, misskommunikation igen. Alltså, jag tycker Brolin ser ut att vara på gång att vara i höjd med inlägget och bara ska skopa den. Men av någon anledning så bestämmer sig Sjöstedt och tar den istället, vilket straffar de två emellan. Och det känns som att kommunikationen är ett frågetecken här.
Ja.
Sjöstedt och Sätra har framstått som två av seriens bästa mittbackar. Frågan är om det har med målvakten som var där tidigare. Alltså, vi vet att Friedrichs, en av hans styrkor är just hur han styr ett försvarsspel. Nu får de in en annan typ av målvakt som kanske inte besitter samma styrka i kommunikationsspelet, utan det här kanske är mer en reflexstark målvakt, alltså linjemålvakt. Så de har saker att jobba på här.
Ja, alltså det är två helt olika målvakter och det blir ju annorlunda för ett mittbackspar som har spelat väldigt många matcher ihop tillsammans med den tidigare målvakten. Att ändra på det. Jag vet inte om det är mycket kommunikation, för jag tror att det kan vara svårt att höra där, men just bara att samspelet tror jag att det är mer alltså att Sjöstedt tänker här att ja, men den här går ju Friedrich ut och plockar, han vet det, han har, alltså de har det samspelet, och att man kanske inte riktigt litar på att han går ut och plockar den här nu.
Ja. Alltså grundregeln, skriker målvakt, då är det väl nästan bara att släppa den, för alltså straffas de på det, då är det ju målvaktens fel. Nu blir ju Sjöstedts fel här istället.
Ja, nej, men bara att man liksom vet att den här killen, alltså hade det varit Friedrich, ja, han kommer gå ut och plocka den, så jag behöver liksom inte stöta till den här bollen.
Så det, du menar att han inte litar på samma sätt?
Ja, att man inte liksom har suttit samspelet och ja, inte att det är lika bra som det var innan med Friedrich.
Nej, så är det ju. Och för matchens skull så får ju Kalmar en reducering, och det är mycket vackert gjort av Trenchkov. Samtidigt som att det är att man straffar nu ska jag säga rätt här, Pinas i försvarsspelet. Återigen, jag tycker det är ett återkommande mönster att Pinas blir totalt bortlurad en mot en.
Ja.
Och det har varit hans svaghet i år. Alltså fruktansvärt dålig en mot en.
Ja, verkligen. Att han har en fin fot och sådär, det har han ju, men försvarsspelet har ju absolut inte suttit under försäsongen och nu i premiären här också. Så vi får se vad som händer på den positionen. Vänsterbacken är ju lite osäker på vem som ska starta. Det finns ju väldigt många olika alternativ. Så vi, ja.
Också ett namn att lyfta upp tycker jag är Winter. Han gör en väldigt imponerande första match, ser trygg ut, läser spelet, väldigt ganska explosiv också. Första matchen, otroligt bra jobbat av honom. Ska bli kul att se hur det utvecklar sig, och kanske så att det öppnar upp för att en Kurtulus kanske spelar på nitterback.
Ja, jo, men det är väl lite min tanke också, tror jag. Sen vet jag att Fingerbury blir till åldern. Jag vet inte om det är att det kanske är han som blir bänkad. Det får man ju egentligen inte säga, och Fenger är ju svinbra.
Men förstår du, jag tänker, för då blir man av med Pinas från startelvan om man behåller Fenger och Winter, som såg ganska bra ut tillsammans. Jag vill minnas att Fenger gjorde några konstiga beslut den här matchen, i första halvlek framförallt. Men att få ut Kurtulus på en ytterback och behålla Fenger och Winter, det låter lockande tycker jag.
Ja, absolut. Det enda är ju lite att Kurtulus är högfotad, om man skulle få ut på en vänsterback.
Ja, men om du spelar han på höger då, så får du in en annan vänsterback i och för sig.
Ja, men Skoglund gjorde ju ganska bra. Men
ja.
Ja, jag vet inte. Ja, det är möjligt. Han var ju väldigt mycket högerback i Halmstad. Har varit det i Hammarby också. Så att, ja,
han var jävligt duktig i Halmstad också på högerbacken.
Verkligen. Nej, men ja. Där får vi se. Men Winter, han ska ju starta framöver. Det måste han göra.
Ja, jo. Det tror jag. Det är nog ingen snack om saken.
Nej.
Sen har du, alltså, sen är ju Trenchkov lite den som är i huvudrollen resten av den här halvleken. Han har väldigt fina chanser men får inte till avsluten. Det är den spelaren jag tycker man ska glädjas av den här matchen för Kalmars del. Han vill utmana, han vill skapa lägen, men får inte till det sista.
Nej, jag håller med. Jag tycker att han är jättebra. Den man egentligen ska hänga ut kanske man inte ska säga, men den som man ska vara lite förbannad på efter den här matchen i Kalmar läger är ju Magashi. Dels, ja, nu sätts ju han i skiten egentligen, men på första målet, men han är inblandad i kvitteringen som Kalmar gör, som blir bortdömd, när han river ner Besara i straffområdet, som egentligen inte är nära i situationen överhuvudtaget, vilket är helt idiotiskt.
Var det så solklar då?
Jättesolklar.
Ja.
Men återigen, han var inte i närheten av att kunna plocka den där bollen. Så jag vet inte varför man ska göra på det där sättet ens.
Riva sig fri, men självklart, det är ju klantigt i så fall. Jag har inte kollat om situationen från matchen.
Ja, nej, men den är jättesolklar. Alltså han bara rycker ner honom.
Yes. Yes, sen går man in i halvlek med en 2-1 ledning. Och sen kommer ju faktiskt Rabbi in rätt tidigt i andra halvlek.
Ja, och han hade ju faktiskt ett friläge han först skulle kunna göra mål på, men där han väljer att typ chip-lobba ungefär.
Ja, det var ett konstigt avslut. Det var ett väldigt konstigt avslut. Där och då kände man så här att det här var inte det han behövde.
Nej, nej, verkligen. Och sen att bara punktera matchen. Alltså en 3-1, då kan man ju luta sig tillbaka mer. Sen får han ju boll efter en tvåfotare av Besara, spelaren till honom och fint avslut i bortre. Och där var det ju helt stängt.
Ja, alltså den där kombinationen Besara-Erabi känner vi igen och vi kommer få se den fler gånger. Jag tycker verkligen att Besara är den stora delen till Erabis framgång, för han, alltså Besara vet verkligen vart han har Erabi i djupledet.
Ja, verkligen. De har ett jättefint samarbete. Så får se hur mycket de kan göra tillsammans.
Sen ska det också lyftas upp hur jäkla dåligt försvarsspel är av Kalmar i det här målet. Jag tycker man blir grundlurad av Besara. Och sen försvarsspelet mot Erabi när man vänder ryggen emot i skottläget tycker jag också är alldeles för dåligt. Alltså istället för att ha bröstet mot Erabi och försöka blocka skottet på ett sätt där man ser vart han skjuter istället för att chansa med benet. Det tycker jag under all kritik.
Ja, nej, verkligen. Och det var ändå Sjöstedt som gör det också. Och det är en kille som inte ska kunna göra de felen.
Nej. En annan grej att lyfta upp är att Kurtulus blir inbytt.
Ja. Ja, kul att han är tillbaka. Fick en övergång sprucken på grund av sin huvudskada. Så att, han har haft en väldigt tuff försäsong. Fått spela mycket själv. Och ja, kul att han är tillbaka.
Ja. Vi tar oss till Gamla Ullevi. Och bekräftar att Gais är officiellt tillbaka i Allsvenskan. Och får spela allsvensk fotboll. Och fick en smakprov på allsvensk fotboll.
Ja.
Nu är det många som säger det är mot BP. Det är skandal. Man kan inte förlora med 4-0 mot BP. Det här är de du ska slåss om nedgång med. Men jag håller inte med. Jag tycker vi fick ett kvitto på BP vad det är för lag redan i Svenska Cupen. Och återigen visar BP på kvalitet. Och även fast det är Gais som bjuder lite på det. Men ja, jag tycker man ska ändra lite synsättet på vad BP är sportsligt.
Ja, men det håller jag med om. Vi sa väl nästan ordagrant att vi är inte oroliga för BP när vi pratade med Engelmark på upptaktsträffen.
Exakt.
Och det vidhåller vi väl. Men jag kan känna lite med Gais att deras första halvlek är inte så dålig. Men det är väldigt mycket slarv och att jag saknade lite att de använde sig av publiken och trycket. Det var väldigt mycket att de rullade i backlinjen och de skulle verkligen göra sin grej. Jag skulle vilja ha lite mer anamma i Gais. Så det var lite det jag saknade, att de inte verkligen tog vara på att det är en premiär, nu är vi tillbaka till Allsvenskan, att man ser att det brinner i deras ögon. Skulle vilja se mer av det i första halvlek. Jag tycker Gais bjuder på för mycket yta för BP. De kommer alldeles för nära straffområdet. Och då är det farligt. De har väldigt bra anfallare och spelare som kan avsluta. Du har ju till exempel när Jakobsen skjuter i ribban. Där är en av de avslutarna som är väldigt bra. Du har första målet också. När han faktiskt gör mål. Ett inlägg mot bortre där han smäller nästan på halvvolley. Oerhört snyggt. Kommit in fint i BP också. Det är faktiskt en riktigt bra anfallare, Jakobsen. Spelade ute till vänster. Och så hade de Vasic som nia.
Nej, men de har fått väldigt bra utdelning på Federica-killarna. Nu kommer jag inte ihåg om Jakobsen var därifrån. Jag tror det.
Ja, det är han.
Ja, så det är ju han, Jensen, Christiansen. Christiansen spelar ju fram målet också. Nej, men fantastiskt bra scoutat, och Federica borde ju fler lag kolla på, för uppenbarligen finns det bra spelare där.
Ja, verkligen.
Jag håller med om att Gais bjuder på för öppna ytor i sitt eget straffområde precis utanför. Det är alldeles för lamt och tamt. Och samtidigt som att man faktiskt får lite farliga chanser också i första halvlek, men bränner farliga lägen. Ja, det är det här klassiska att man måste vara hetare i motståndarna och sitt egna straffområde. Och det är en farlig grej att faktiskt ligga efter på.
Ja, och det ser man ju väldigt mycket på 2-0-målet när Fritzson egentligen springer in helt fri in i straffområdet. De har en kille i Gais som markerar honom, men bara släpper honom. Och han får stå helt öppet och raka in den. Och ja, vi vet ju hur det slutar när Fritzson får avsluta från nära håll. Och då går man in i en pausvila med 2-0 i baken istället för 1-0. Och det är klart att det blir en större uppförsbacke då.
Mm. Ja, men det är som du säger, det här med att han är markerad utanför straffområdet. Sen när Fritzson rör sig från en zon till en annan, då tappar man helt plötsligt honom. Antingen har man fuskat med att inte hänga med honom, eller så har kommunikationen med att släppa över honom till en annan spelare blivit ett missförstånd, och då straffas de.
Ja, det var ju mer åt fuskhållet då, för han bara släpper honom helt.
Ja, men ibland är det ju så att en annan spelare ska ta över. Ja. Han går in, det beror ju på hur man försvarar, om man kör man-man eller om det är så att de kör zoner, för då ska han ju släppa honom vidare till mittbacken.
Mm. Och det här gör man liksom med 30 sekunder kvar till halvtid också, vilket är oerhört korkat bara. För att vi 0-1, alltså där kan man ta det vidare, för Gais var inte så dålig i första halvlek. Det är klart att det var vissa bitar man önskar mer av, men ja, hade de gått in med ett målskillnad så hade det kunnat varit, de hade kunnat göra mycket mer än vad de gjorde nu.
Mm. Sen dröjer det tills minut 70, tror jag det var, så blir det 3-0. Och det är på sånt här klassiskt sätt när det lyfts in en boll in mot straffområdet. Där man förväntar sig att någon ska vara på den i alla fall.
Ja.
Men den seglar in hela vägen in i mål. Och sådana situationer är svårt för en målvakt. För som sagt, man förväntar sig att någon ska vara på och toucha och ändra riktning och allt vad det är. Men den seglar ju in i bortre.
Mm. Men samtidigt så symboliserade det lite Gais hur de var också. Det är liksom ingen som går upp och pressar Ode Falk när han får slå den där bollen heller. Saknade lite go i dem. Alltså att upp där, ja, och stör honom. Ja, väldigt passivt. Och det är där de förlorar matchen. Eller det är på de sätten.
Ja, sen pricken över hit så blir det ju ett självmål till 4-0. Och det är lite precis som Norrköping, att så här, fan, siffrorna ser inte snygga ut i en allsvensk premiär när man är tillbaka efter hur många år nu det än är. Det är väl typ 20 år, känns som, men det är det inte, men det blir inte vackert.
Nej, så är det ju. Fint i alla fall att Gais supportrarna applåderade dem efter spelarna efter matchen. Det gillade jag.
De ställs in för en ganska tuff match nästa. Det är borta på Finnvedsvallen mot Värnamo. Det är två lag som vill spela en kreativ offensiv fotboll. Det ska bli intressant att se om Gais, precis som Värnamo, det är ett ganska bra praktexempel på det här, att man vägrar att släppa sin spelidé, vilket kan vara en styrka. Men det kan också vara en svaghet, för nu är det för tidigt att säga, men det ska bli intressant att se när man släpper sin spelidé eller om man behöver göra det.
Mm. Och det Gais ska ta med sig också är Lundgrens insats i den här matchen, för han är, det är en riktigt bra fotbollsspelare. Också inblandad i straffsituationen där, som blev väldigt diskuterad. Där det ser ut, jag hade väldigt, alltså det tog lång tid innan jag förstod vad som hände, för vid första anblick då kände jag att det var straff. Sen när man kollar närmare så bara, det kanske inte är straff. Men sen lutar det igen åt, ja, men det kanske är straff. Men
jag tycker det är straff.
Ja. Men det är märkligt som domare att du inte dömer straff direkt. För som jag sa, vid första ögonblick bara, det där är solklart straff.
Ja, jäkligt klumpigt försvarsspel också, att vara så aggressiv som försvarare när du ligger på backen, och att verkligen snärta iväg benet bara för att hyvla bort bollen. Det är farligt, för missar du bollen då är det ju ofta en fot du träffar, vilket det fallet är.
Mm. Sen tror jag inte att Gais kanske hade vunnit ändå, men ja, det hade varit skönt för dem att få göra en kasse också.
Ja, men det hade kunnat vara en annan matchbild, vem vet. Det hade väl varit 2-1 om han slår in straffen i mål.
Ja. Men han hade kunnat ta med sig andra delar också än hur det blev. Ja. Det är klart att det hade varit kul för dem att få göra mål i alla fall. Eller få den.
Mm. Vi stannar i Göteborg och tar oss till Bravida. Där BK Häcken tar emot Mjällby.
Mm.
Och matchbilden är som förväntat. Det är ett Häcken som vill styra. Och det är ett Mjällby som spelar en Mjällby-fotboll. Tråkigt att uttrycka sig så. För Mjällby-fotbollen har ändå tagit kliv, tycker jag.
Ja, men verkligen. Oerhört förvånad över att, alltså, att Häcken inte gör det bättre ändå. De måste ju... Alltså det känns så ostrukturerat. Den här rollen som Simon Gustafsson har fått istället för Samuel. Det känns som att de liksom klistrar och lappar på något sätt. Håller du med mig då?
Nej, men det är konstigt att ersätta Samuel med tvillingbrorsan. Mest för att det är tvillingbrorsan. Lite så känns det. För att de är syskon, ja. Men de är otroligt olika i spelet. Jag tycker Simon är en spelare som ska vara på övre planhalva och slå en avgörande passning eller stå för en individuell prestation. Samuel har ju mer den här tryggheten i trånga ytor och spelar sig ur om jätteolika spelare. Så det blir en liten krock, men... Du förväntar dig mer av Häcken. Jag tycker man gör ett steg framåt spelmässigt faktiskt. Det går lite snabbare. Det ser lite mer samspelt ut. Precis som många andra lag så tycker jag att man saknar styrka och variation i anfallsspelet. Man har väldigt många snabba, djupledsgående anfallare. Precis det Kalmar inte har. Här saknar man en kanske någon länkspelare, en targetspelare, vad vet jag. Ja, det blir lite för likt hela tiden. Sen tycker jag att en spelare som Julius Lindberg som spelar så långt fram i banan, han helt plötsligt sänker tempot medan de andra vill höja tempot, och det blir någon, jag vet inte, någon krock.
Mm. Vad borde Häcken fokusera mer på framöver nu? Är det försvarsspelet?
Nej, jag tyckte inte det så dåligt ut. Alltså Lundqvist och Lindahl tycker jag tryck framåt längs korridorerna. Jag tycker Lundqvist gör en mycket bättre match än vad han har gjort i kuppen. Lindahl, precis som du sa, att det är en spelare i Kalmar som forcerades längs sin kant. Han försökte det också. Hovland, Barrett, Larsen tyckte jag såg spännande ut. Jag vet inte om försvarsspelet var dåligt den här matchen. Det tycker jag absolut inte. Det är ju en individuell prestation av Jagne som leder till målet. Ja. Effektiviteten saknas i Häcken här. Man får många chanser. Jag ser inte den här spelaren som ska göra den stora skillnaden med att han dunkar dit ett avslut. Utan det finns... Vi har Lajoni som kanske behöver 2-3 avslut. Vi har Chilofia som kanske behöver 5 avslut vissa matcher.
Ja, alltså det är ju fronttrier som är helt annorlunda från vad som ställde upp förra året. Förra året hade du ju... Då hade du Sadik, Benny Traoré. Och så hade du Olden Larsen. Det är inga jättedåliga spelare. Där är ju spelare som alltså, kan avgöra med en spark. Och göra saker på egen hand.
Mm. Men det är också alltså ganska liknande på ett sätt, för det är inte mycket target och styrka i det anfallet precis som det är idag, men de var ju sylvassa den där trion. Mm. Alltså fick de ett läge så satt bollen. Det är lite att man behöver 3-4 lägen per anfallare i dagens häcken.
Ja, det är bara att kolla, alltså, om vi räknar in Sonko här också. Men kolla vad de har gått. Du har ju Benny Traoré i Sheffield. Du har Sadiq i AZ Alkmaar. Du har Olden Larsen också i holländska ligan. Sonko har gått i belgiska ligan. Alltså de har gått i väldigt bra ligor de spelarna också som har lämnat. Så att, ja, det säger väl någonting på hur bra de var.
Ja. Något som slog mig i den här matchen är att det är två riktigt bra målvakter i vardera lag. Eller på plan, inte i vardera lag. Jag vet inte vad jag värderar reservmålvakterna i och för sig. Men Linde och Törnqvist, de är nog bland topp 4 målvakter i serien.
Ja, det är de. Det är många bra målvakter faktiskt. Ja, men de är absolut där uppe. Noel Törnqvist tycker jag faktiskt gör en jättefin match. Får hålla nollan också. Och är stort bidragande till att de gör det också. Inte bara backlinjen och mittfält. Utan det är en kille i mål också som stoppar bollarna.
Mm. Men så här, jag är inte jätteorolig över Häcken. Jag tror att alltså med tiden så kommer de få till det här. De har väldigt fina inhoppare. Jag tycker att Inosa och Ali Youssef, de sätter lite tempo när de kommer in. Så man har lite spelare att välja bland. Jag tror det kommer lösa sig med tiden.
Mm.
Och ur Mjällbys synvinkel så tycker jag att de gör en jättestabil match. De är så svåra att summera, för de vinner verkligen på sitt eget sätt. Det jag kan tycka är att jag förväntar mig att Jagne snart är i start elvan.
Ja, han har ju varit ruskigt bra och det har du varit tidig med också. Det är ingen dålig boll det där, som du sa, det är en individuell prestation och det där har han ändå visat mycket över försäsongen också. Hur han kan vara så stor men ändå så snabb, teknisk, bra på så otroligt mycket är han. Så nej, han måste in i startelvan snart. Det håller jag verkligen
med. Ja, men innan kuppen sa jag ju att det blir Allsvenskans genombrott i år. Mm.
Ja, det kan det mycket väl bli.
Jag står fast vid det.
Ja, verkligen.
Ja, alltså så fort han kom. Men grejen är att han är ett jäkla vapen att kasta in så som de gör. För det har gett utdelning typ varje gång han kommer in också. Kuppen mot, nu ska vi se vilka det är mot.
Hammarby.
Det är mot Hammarby, ja. Mm. När han snurrar upp.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Pinas, eller hur?
Marcus Karlsson och Johansson, tror jag.
Så var det kanske. Jag tar bara för givet att det var Pinas.
Helt rätt.
Nej, men han gör det på ett likt sätt och hittar in till Victor Gustafsson in i boxen som bara trycker in bollen. Men två imponerande insatser ändå, trots att Häcken inte får med sig ett resultat. Men båda lagen gör en ganska bra match. Det var en rolig match att kolla på.
Mm.
Vi tar oss återigen vidare inom Göteborg. Tredje matchen i Göteborg. Och nu är det faktiskt IFK i Göteborg som möter Djurgården.
Omgångens roligaste match, tyckte jag.
Ja, jag är villig att hålla med. De här ställdes ju mot varandra i kuppen. Och inför så kände jag att det kommer nog vara en ganska liknande match. Fast jag tror att Göteborg kommer ösa på ännu mer inledningsvis. Som de alltid gör på Ullevi. Och mycket riktigt, det är ju så det ser ut.
Ja, vilket jävla tempo det var i början. Jag var inne på det att de brukar ju alltid göra det. Men den här gången så kände jag att fan, jag vill aldrig att det ska sluta. För det började ju också med att Lidsholm sparkar ner i Göteborg. Det första som händer egentligen. Och sen bara tar det fart därifrån. Det smäller överallt, det går fort, det är högt tempo. Bollar in i box. Det var oerhört roliga minuter att kolla på inledningsvis.
Det var nästan lite för hetsigt och för mycket tempo och adrenalin hos Göteborgsspelarna. Jag tror man ligger på 4 varningar efter 23 minuter eller vad det nu är. Och då är ett rött kort inom de minuterna också.
Det var ju där deras bakslag vart blev till slut. Är ju att först är ju den där situationen med Schiller då, vilket jag tycker ändå... Jag vet att folk protesterade mot att det skulle vara gult, men det är för gult för mig faktiskt.
Ja, men det är ju en alldeles för klumpig satsning, ja. Alltså. Det blir ju verkligen en vårdslös tackling, även fast den kanske är på boll, men du sätter en spelare i fara. Och ja, mycket riktigt, han skadar ju en spelare också.
Ja, han blir väl borta under ett halvår nu, va? Fram till sommaren.
Ja, men hela våren.
Ja, ja, det var faktiskt fint. Det måste jag ta vidare på också. Att Mange Eriksson följer med Kyller in där in i omklädningsrummet där.
Och det visar... Praktexempel på en lagspelare.
Precis,
och
lagkapten.
Att man kan vara värd mer än att prestera på plan. Mm. Ja, han behöver inte visa upp sig på plan. Han kan göra det viktiga för lagspelare också.
Mm. Alltså det tyckte jag var viktigt att lyfta upp också. Men ja, Kjulle får krya på sig. För, ja, jag vet inte, vart det konstaterande att det varit ett benbrott eller?
Oj, nu har inte jag exakta...
Det var det det snackades om i alla fall.
Han åkte på en operation i alla fall. Det är en nyckelspelare i Djurgården som försvinner. Och det kommer vara jobbigt för dem. Han är väl... Så fort man ska skriva upp en startelva, ja det här, nu kommer jag inte ihåg vem vad som sa det, jag tror det var i studion. Danielsson är ju första namnet, sen undrar jag om inte Schiller är andra. Så det blir ett jättetapp. Det som ska bli spännande att se är vem som kniper den här startplatsen, om det är Albin Ekdal som kanske kommer in i det fysiska, att han får igång kroppen till max, eller om det är Bessad som är hetare här och nu.
Ja, för där vart jag faktiskt förvånad lite grann att Sabovic... blev inbytt. Men samtidigt har han ju varit alltså bättre än Ekdal på försäsongen. Men det kändes ändå som en matchbild som hade passat Ekdal också samtidigt.
Ja. Nej, men du var inne på mycket inlägg in i box och sånt. Kändes aldrig som en fara dock.
Nej.
Alltså, Danielsson och Miroteno är ju fläckfria nästan hela kuppspelet. De fortsätter på det temat. Jag tror Danielsson nickar bort 4-5 inlägg inom 20 minuter också. Det känns aldrig som att Göteborg är nära på dem. Norlin är ju... Han är ibland träd och hoppar och det ger inte resultat.
Nej, det är väl lite det som saknas Göteborg, det vi varit inne på. Att de behöver lite tyngd också just kring nya positionen. Det är på något sätt nästan bara taskigt att slänga in Norlin mellan de två. Och sen just hur matchbilden utspelar sig, att det blir... Ja, men höjdbollar in i straffområdet. Det finns inte möjlighet för honom att vinna mot de två.
Det är rätt intressant hur man sitter och summerar nästan alla lag med att de saknar en tyngd och spets på nianrollen. Alltså det är rätt konstigt att man i slutändan hamnar på den synpunkten. Alltså det är verkligen 7 av 16 lag som där, de har ingen nia.
Nej. Nej, men verkligen av den spelartypen också. Har ju Frick gått avskadad på uppvärmningen och sådär, men Jalal Abdullahi också. Man vill ha de här som vinner, fan vilket dåligt exempel det var egentligen, för att han är ganska bra på huvudet. Men ja, det var jättedåligt. Men jag låter det vara kvar också. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Det är bara den här tyngden som nia. Det är väldigt få av dem. Jag är oftast bra på fötter och djupledsgående anfallare. Men aldrig liksom bara tunga anfallare.
Men sen finns det lag som... jag menar, det är ju typ så här, Göteborg, Kalmar, Häcken saknar nia. Norrköping när Nyman inte är med. Alltså det är alldeles för många som man sitter och tänker så här, de har ingen nia. Mm. Nej, men sen kommer det en väldigt matchavgörande sekvens när Kolbeinn Thordarson återigen på ett väldigt klumpigt sätt mer eller mindre sparkar Piotr efter att han har blivit förbisprungen. Och det är ett hjärnsläpp utan dess like att agera så. Och han avgör faktiskt matchen. Sen vet man inte hur jag hade slutat om Göteborg var 11 man. Jag tror ändå det hade varit favör Djurgården. Men man gör inte lättare för sig själv när man agerar på det här sättet. Och vi fick ju en liten inblick på Kolbeinn att han har ett förflutet och plockar väldigt mycket gula kort. Och då bara antar jag att det är väldigt många klumpiga. Men det här är faktiskt under all kritik att agera så.
Ja, nej, men han förstör ju hela Göteborgs match. Alltså också det här nonchalant av att han går bara av direkt rakt ut i omklädningsrummet. Bara helt hjärnsläpp. Alltså han förstår ju direkt vad han har gjort. Ja, idioti. Alltså helt enkelt.
Ja, han lät känslorna stiga över huvudet. Och som om inte det var nog innan halvtidspaus, så vi var inne på det. Många lag har inte nia som fungerar. Djurgården har ju faktiskt det. Hymmet som nickar iväg bollen mot mål, som tar på Gustav Svenssons arm klart och tydligt. Och domaren dömer straff. Och Marcus Danielsson är ju inte bara en ledare på plan i sitt defensiva spel, utan han är ju den första som kliver fram när det är en straff. Och iskall som han är, så lägger han in den.
Ja, otroligt bra straffskytt. Så jävla kylig. Jag tycker det är häftigt när mittbackar kliver upp och tar straffar också.
Jag vill nästan vara inne på att nu vet jag att han har sagt att han har lagt ner sin landslagskarriär, men så som han spelar just nu så tycker jag att det borde vara en landslagsaktuell mittback.
Jo, det tycker jag också. Men som du säger, tyvärr har han ju lagt av. Ja, nu ska vi inte gå in för mycket på svenska landslaget, men vår backlinje mår ju inte jättebra. Så att han hade nog kunnat gå in och stabilisera det. Det håller jag med om.
Det är lite det man saknar. Jag tror faktiskt Hien Danielsson, Nilsson Lindelöf hade varit en bra sammansvetsning.
Ja, men alltså, jag tror att Pontus Jansson hade kunnat gå in också.
Absolut,
göra det bra.
Herregud.
Den typen av spelare liksom.
Ja. Ja, och mardrömshalvleken slutar ju på absolut sämsta möjliga sätt för Göteborg. För Lukas Bergvall nickar återigen in ett mål och det blir 2-0 innan paus. Jag tror det är typ 53 minuten. Alltså det är... allt blir bara mörkare och mörkare för Blåvitt.
Ja, och det här har man liksom en man mindre och 2-0 uppförsbacke med Djurgården som kommer vara topp 2 i år. Jag såg ingen möjlighet att Göteborg skulle vända det här då. Där och då. Alltså nej. Knappt vid 1-0 helt ärligt också. Men ännu mindre nu när Bergvall får nicka in 2-0. Oerhört bra på huvudet också. Nu också.
Jag vet inte varför folk tycker det är en nyhet. För det här är ju en spelare som har fysik över... alltså, han har högsta klassfysik för sin ålder. Och Spence har varit en styrka hos honom länge. Så jag vet inte varför det har varit en grej att... åh, kolla, han kan nicka helt plötsligt.
Ja, men han har haft möjligheter till det. Alltså, just så som du säger med fysiken och Spencen. Och att han... men just att han är bra på huvudet också.
Mm. Jo, men det är väl det i så fall han har tagit steg i. För det, han kom till mycket inläggschanser förra året också. Han fick inte in bollarna då med huvudet. Men ja, det är väl det då. Mm.
För det här var ju lite mittbacksliknande när han liksom nästan stod stilla, tar lite kraft och bara smack nickar in den. Det var nästan mittbacks aktion.
Ja, och det är väl det han har tagit steg i. Alltså precisionen och avslutsförmågan i sitt nickspel då. Det kanske är, ja. Jag kanske tog åt mig lite för mycket när folk säger att han är en bra.
Nej, men jag förstår vad du menar också. För att du har ju rätt i det du säger. Men ja, just liksom. Det där är ju liksom en klassaktion i just nicken.
Ja. Han kommer vara en otrolig nyckelspelare i Djurgården framöver, fram till sommaren. Herregud vad bra han är.
Ja, han överraskar mig nästan varje match just nu. Supertalang där. Nästan inte ens talang längre, utan bara faktiskt en bra fotbollsspelare.
Vilken härlig sekvens han hade i slutet på matchen också, när han snurrfintar bort och sen riktningsförändrar mot en annan. Och det man bara såg klass.
Ja.
Nej, men sen vill jag ändå dra ett strå för Göteborg att man gör en ganska stark insats med en man mindre. Även fast jag tror att Djurgården på något sätt tillåter det. Återigen, precis som i AIK-matchen, man låter dem vara bollförande ett tag och på något sätt sänker matchtempot med en man mindre, eller med en man mer. De är bekväma i det. De får bollförande lag att sänka matchtempot, även fast jag tror att Göteborg vill tvärtom. De vill höja tempot och skapa chanser. Men Djurgården är så pass trygga i sitt försvarsspel att vi lyckas sänka deras bolltempo fast de är bollförande.
Ja, men ja, det är en grej som du är inne på som de har blivit skickliga på. Just den grejen att de får det andra laget att sänka tempot. För att du vill ju gärna ha en matchbild där det blir lite svängigt och du kanske får tur i någon djupled att ja, nu rinner han fri när det är man mindre. Men när det är ett uppställt försvar och när Göteborg går ner i tempo, då blir det mycket svårare för dem. Så jättesmart av Djurgården att göra så.
Sen har vi inte ens nämnt, förlåt, Malik.
Ja, jättefin. Han är jättebra. Och där är också ett kliv som Göteborg har tagit, att de har ett mycket mer bollskickligt och bättre mittfält tycker jag än förra året. Mucholli kan ju även spela där också. Nu blir Torell som utvisad här, men de har en ganska bra balans med honom, Pynt och Malik tycker jag.
Jag skulle vilja se Pynt och Malik lite mer defensivt och våga ha Mucholli som tia för att få in Abraham, för att få in Pettersson.
Verkligen.
För att få in jag skulle vilja se den det testet.
Ja, jag är med. För jag tycker Abraham gör en bra insats när han väl får hoppa in också.
Han och Malik, man tar med dem två efter den här matchen. För han kommer in mot Tronsen. Det tycker jag också är häftigt av Ashko att vi tar ut en försvarare fast vi är en man mindre, tar in en anfallare och chansar. Nu straffar det sig dock. För Miro Teno gör 3-0. Klassavslut.
Ja, verkligen.
Apropå att Bergvall spelar som en mittback i huvudspelet. Miro Teno ser ut som en nia när han lägger in den i första stolpen.
Ja, faktiskt.
Efter att han har blivit framskarvad av sin mittbackskompanjon.
Ja, att Danielsson går från denna match med 1-1, det trodde man inte inför.
Nej, exakt. Sen rinner iväg Fallenius, apropå lite positiva grejer. Vilken framspelning han gör till Gulliksen som spikar in 4-0.
Lite där kände man dock lite att det där kan... Där hade Göteborg gett upp lite väl mycket, att låta Gulliksen stå och motta från den där positionen, det får man inte göra. Då smäller
det. Ska nämnas också att Bergvall gör värsta drevet innan för att den här målchansen ens händer. Gulliksen har ju gett mig känslan av att han behöver bara ett läge. Får han ett öppet läge så är det mål. Du får inte bjuda honom på sådana där chanser, för då blir det 4-0, vilket det blev.
Ja. Han var ju inte briljant i matchen igenom. Riktigt.
Nej,
men
absolut,
men det
inte.
Är som du säger, låter du honom stå så där öppen och bara alltså avsluta, då är det ju mål.
Vet du vad jag gillar med honom dock? Nu får han inte det offensiva att riktigt stämma. Även fast han gör en ganska bra match. Men det defensiva spelet, fan vad han är stark i kroppen alltså. Det är många ytterbackar som har legat och käkat gräs efter att han går in i närkamp.
Ja, nej, faktiskt. Riktigt så här, grinig spelare.
Ja, precis. Han har det där surheten i sig.
Och det var väl du som sa det till mig också, att han lämnade väl lite Bode på grund av att han hade stort ego.
Och då ja, men det har ju kommit ut att de sålde honom för att han har för stort ego och man uppskattar inte det.
Och vi hade ju en diskussion om det, att får man ut det där, liksom, vad ska man säga, psyket eller vad man vill kalla det. Får man ut det på ett bra sätt så kan det bli oerhört bra. Sen är det klart att Bode kanske slår fel, att det blir gnälligt och grinigt och kanske finns risk för det, ja, men, det vet man ju aldrig, men får man ut...
Liksom... Bode är ju den här enheten där alla 11 spelar för sig och man ska inte vara en solospelare som han är då. Jag antar att det är där krocken kommer.
Mm. Men får man ut det där liksom på ett positivt sätt så är det tillför jättemycket till ett lag.
Oh ja. Sen sätter ju Abraham slut resultatet 4-1 efter att Videll släpper faktiskt en alldeles för dålig tur.
Det är slarvigt. Dåligt.
Ja. Efter att Jalko lägger ett ganska tamt avslut. Men kyligt av Abraham att hålla i bollen för att sen peta in den. Han tror att Blåvitt kan ta mycket nytta av. Sen skjuter Bergvall i stolpen det sista som händer i matchen och den slutar 4-1. Jag tycker vi rundar av där och tar oss till Studenternas som har blivit en riktig folkfestarena apropå tifon och grejer.
Ja, oerhört imponerad över Sirius tillströmning och publik. Också hur de har utvecklat sin tifoverksamhet också. Det är ju inte bara att det är många, alltså mycket folk som kommer på matcherna nu också. Nu är det även fina tifon och fina bränningar och det är mycket gott som osar i Uppsala, tycker jag.
Men man har byggt ett bra varumärke och visar att det här är en klubb att räkna med.
Ja, alltså kommer du från Uppsala, då håller du på Sirius och inte något Stockholmslag. Och det gillar jag. Och det har de nog jobbat hårt för. Och det har ju gett utdelning. Så det är jävligt kul.
Mm. Det här är en på förhand match. Man har Sirius som favorit, men absolut inte att man tror på en 3-0-vinst, tror jag inte.
Nej. Jag körde väl på min klassiska att Halmstad kan gå härifrån med 1-0, det vet man ju aldrig. Men i den här matchen var de ju alldeles för dåliga. Får aldrig riktigt till det. Det är egentligen Sirius från start. Och i den spetsen så var det faktiskt Noel Milleskog som jag tyckte var första halvlek, om inte matchens spelare.
Fan vad kul, oerhört bra alltså, var väl förtjänt och vilket jäkla mål. Jag sitter och funderar på omgångens mål, om det är Wendersson eller Milleskog, och jag tycker faktiskt att Milleskogs mål är mer skickligt.
Ja.
Han tunnlar en försvarare som kommer alldeles för aggressivt mot honom. Han utnyttjar det, tunnlar honom, sidosteg, tar nästa försvarare på samma sätt, bara att det inte blir en tunnel, för att sen curla in den i borta. Jag tycker det är så vackert alltså.
Ja. Ja, jag håller med. Och han hade en situation precis innan när han också kunde göra mål. Han tar liksom mot den i straffområdet men inte får förbi den. Så han hade kunnat göra det tidigare också. Samtidigt jävligt bra i försvarsspelet.
Ja, ja, men det är en hårt arbetande kille. Och det är inte till slumpen när det händer grejer från honom. För han jobbar verkligen 100% hela tiden. Det såg man ju även i Djurgården. Att så fort han kom in så... Han stod aldrig stilla.
Nej. Alltså, väldigt kul för honom. Och det var intressant också att de faktiskt spelade med Heijer som tia. Faktiskt tia. För han har ju haft den positionen som Milleskog hade nu. Att han har spelat höger ytter och att Milleskog har varit bänkad. För jag hörde det att Milleskog var värvad som nia. Men nu har ju Salic kommit in, så den känns ju ganska svår att ta igen. Men att de hittade en bra roll för honom här på högerytten och att Heijer får ta tian.
Ja. Milleskog är också en av anledningarna till att 2-0-målet blir till. Han vinner en ganska tuff nickduell där han hoppar jäkligt högt. Om man inte har lagt märke till det så är det bara att kolla om. Fan vad han flyger faktiskt. Och det blir ju ett jäkligt fult mål, men matchavgörande. Och det är just såna här sekvenser jag inte brukar se Halmstad vara så tafattiga ut.
Nej, nej. Alltså det är det som är så konstigt att det... Jag kommer inte ihåg vilka det är i den situationen, men det är väl... Det är Johansson, det är... Baffo, det är målvakt. Alltså det är så många skickliga försvarsspelare där i den situationen. Allansson är med i den situationen.
Och Fosaje.
Ja, Fosaje är i den situationen också. Den där bollen ska inte in i mål.
Nej.
Men så, ja, det var lite så som jag saknade från Sirius faktiskt också. Så som det här målet blir till är att det var lite för mycket ditt och dattande i straffområdet och inte tillräckligt med liksom alltså helklara målchanser, utan att den ja, att det var lite tafatt i straffområdet och att det blev lite flipperspel i straffområdet hela tiden. Men nu tar ju Salic då in och drar in den här bollen trots alla försvarare runt om honom då.
Måste vara jäkligt skönt för Sirius också att bara direkt i första matchen så här. Man tystar alla som säger hur ska man göra mål nu? Man har tappat Wessam Abu Ali, man har tappat Tashriki Matthews. Alltså det är en tredjedel av deras poängskörd. Ja, vad gör man då? Man smäller in tre bollar på ett försvarstungt Halmstad. Det blir lite så här. Fan vad skönt det måste vara för dem.
Ja, men verkligen. Sen är ju den befogad också, för att det var ju otroligt mycket poäng och de var så fantastiskt bra under den hösten. Så det är liksom, jag förstår ju, och jag har ju också ställt den och vi har ställt den hur man ska kunna
självklart
göra mål nu när det är så många skickliga spelare som har lämnat. Men som du säger, oerhört skönt att de har fortfarande inga problem med att göra mål.
Ja, exakt.
Sen, ja, återigen, Halmstad är väldigt dåliga i den här matchen. Det ska man inte komma ifrån att nej, de måste höja sig. Och sen om man ska vara något positiv på något sätt för kring Halmstad så är det väl ändå att det är på bortaplan på konstgräs mot ett bra Sirius. Nu ska man hem till Örjansvall och det är väl där man plockar sina poäng. Och jag tror att man kommer bli bättre än vad man har varit just i den här matchen då. För vi såg i det svenska cupen hur skickliga de faktiskt kan vara när det väl sitter.
Gillar Stensson, Leo Valta också.
Verkligen. Oerhört bra.
Mm. Gillar det faktiskt väldigt mycket. Ska bli kul att följa deras samspel. Stensson tappar ändå De Camps bredvid sig, som han uttryckt sig kring att det var verkligen en toppspelare. Och att det är också ett tufft tapp. Man nämner ju Wessa, man nämner Matthews. Glöm inte Jordi De Camps, för han var väldigt nyttig. Och jag imponeras att man plockar in Leo Valta och att det ser så bra ut första matchen.
Ja, jag är oerhört skicklig fotbollsspelare. Där är också en grej med Sirius att de har så tydliga kvaliteter på sina spelare också. Det tycker jag är intressant. Men om man ska rikta någonting som de behöver jobba på är väl att Jocke Persson måste komma upp i en mer alltså bättre kontinuitet. Han hamnar lite utanför matchbilden här i den här matchen och ja, vi vet ju hur han har varit, att det är lite för mycket varannan match kring honom.
Mm. Ja, men så är det. Men fan vad skönt för Sirius att man vinner med 3-0 och han är ur matchbilden.
Ja. Så man kan ju vända till det på det positiva sättet också. Men han blev lite för osynlig och vi alla vet ju vad han kan göra på sin dag. Det är det, man vill ha det oftare bara.
Ja. Absolut. Jag tycker det är en mardrömsresultat för Halmstad. Jag är inne på att det är de som åker ut i år.
Det tror jag också.
Det ser inte bra ut alltså. Det gör inte det. Alltså visst, om anfallet inte stämmer på det sättet det brukar göra ibland, men tappar man in sådana mål som de gör den här matchen, det slutar också med ett självmål på ett tråkigt sätt. Precis som Geiser, räcker det inte med att man förlorar stort, utan man ska behöva spela in sista baljan själv också. Det symboliserar på något sätt att något går inte rätt för mig, eller för dem. Och jag tror det faktiskt är Geis Halmstad som åker i år.
Det är de som är mitt tips också.
Vi tar oss till Friends, för där spelar ett av lagen
Strawberry
som många har tippat.
Strawberry heter ju numera.
Nej, men jag har inte bytt namn.
Har du inte?
Nej, det är efter ett visst datum tror jag.
Okej.
Så det heter Friends än så länge, okay. Så du får hålla på det där narret ett litet tag till. Det jag försökte säga är att AIK möter ett lag som är förhandstippat att åka ut från de flesta.
Ja, de var det på upptaktsträffen va?
Ja, det var de. Absolut.
Så då är det ändå media som har tipsat.
Absolut, och jag tror de flesta gör det också på grund av att det är en nykomling. Men herre min skapare, var jag imponerad av Västerås. Det är inte ett dåligt lag. Man har sin identitet, man har spelare med spetsegenskaper. Man skäms inte över att försöka ta taktpinnen mot stora lag. Alltså, för mig är det här en nykomling som är här för att stanna.
Ja, och här är ju skillnaden med att Gais kanske borde gå lite mer på att köra med lite mer intensitet och kanske släppa lite där, rulla bakifrån och köra sin spelidé. Alltså, Västerås man-man och hög intensitet funkar ju för att det är riktigt bra fotbollsspelare. Det är ju det som är skillnaden, att i Västerås funkar det ju. Visserligen förlorar de i matchen, men jag tror att de kommer ta väldigt mycket.
De ska nästan inte göra det.
Nej. Och jag tror att när de får möta liksom, lag på hemmaplan och på sitt konstgräs, och då kommer de vara mycket bättre. Och även på bortamatchen när det är en dålig matta. Tänk att ha en sån jävla man-man-press. Hur fan ska man kunna ta emot en studsande boll på dåligt gräs då? Och så har du en linde i ryggen. Det är omöjligt. Så att, kommer nog ta mycket pinnar i år. Det tror jag verkligen.
Ja. De saknar ju sin mittbacksgeneral dessutom. Men jag sa det innan matchen att Pittas, han kommer gå mållös, för han möter sin värsta mardröm. Alltså Marquez är den perfekta försvararen mot Pittas. Han är explosiv, han är följsam, han är stenhård. Jag tror det är Pittas mardrömsmotstånd. Och det hände ju också.
Ja, nej, men jättefin match av honom. Det har vi väl varit inne på kring Västerås tidigare, men också jag är så imponerad av alla egenskaper, alltså unika egenskaper de har, och framförallt Åslunds första halvlek. Herre min skapare, vad bra det är. Alltså,
ja, det är nog första halvlek just är nog den starkaste prestationen av alla spelare i hela Allsvenskan den här omgången.
Ja. Så, ja, det är verkligen möjligt.
Alltså jag tycker han är så betydelsefull i spelet. Han gör det här lilla extra hela tiden. Det enda som saknas är en 1-0 innan halvlek.
Ja, det är väl lite där Västerås faller på. För att det känns som att de kroknar lite till slut på hur de spelar. Att de liksom sänker intensiteten lite väl mycket. Och inte riktigt biter fast lika hårt. Så som de gjorde under första halvlek. Och då är det en instickare till Rui Modesta som avslutar. Och då är det ju stängt.
Ja, det är andra halvlek.
Ja.
Ja. Nej, men precis. Likt så många gånger i förra året. Att han gör det på exakt samma sätt. I djupled med en väldigt fin passning. Jag tror det är Faraj.
Ja.
Ja. Och får han de där lägena. Likt Gulliksen så tycker jag att han är väldigt effektiv.
Ja, nej men, och ruggigt bra avslutare faktiskt. Börjar pratas mer och mer om det nu på senaste, men det är ju faktiskt inte någonting jag tänkt på jättemycket under förra året. Men börjar se det nu. Och för övrigt, Omar Faraj är ju också en bra match. Jag tycker att han blir bättre och bättre hela tiden.
Oh ja. Oh ja. Hörru, vi glömde en ganska viktig sak. Vi har pratat tifon i andra matcher. AIK bjöd ju faktiskt på ett helt otroligt budskap i sitt tifo.
Ja, men det är ju nästan årets, eller det, ja, utan att veta vad som kommer i och för sig. Men här och nu,
de sätter en hög ribba.
De sätter ribban extremt högt och det kommer bli svårt att slå det. För att det är så snyggt på det sättet. Alltså det är så många sätt det är snyggt på. Att det blir liksom ett örfil till Uefa, det blir en örfil till Reinfeldt och Möllerberg. Men det blir så här på ett stilrent och snyggt sätt. De har det här Grötia istället för Gotia nere i Sverige. De har sina borgar som skyddar när det kommer euromärken och var. Och så hade du liksom berättelsen där också, ett land uppe i norr. Och oerhört snyggt. Och häftigt också hur de kan göra liksom en det är ju liksom en helhetskamp i hela Sverige, men att de orkofierar den på ett sätt också där med solen och så vidare. Nej, det är så mycket som är bra med det där tifot.
Ja, jag såg någon bild på någon gammal skiss när de fick första tanken på det här, och det har lagts ner många timmar och mycket tänkande kring det, och det är hyllning alltså. Ja. Den största hyllningen jag kan skicka, vilket jäkla jobb de har gjort.
Ja, nej, riktigt snyggt. Det var jävla kul att det är så många bra tifogrupper i Sverige nu. Alltså,
ja, faktiskt.
Det är också de här små, så här, nu har vi inte gått igenom alla tifon heller, men Mjällby hade ett väldigt fint tifo också. Sirius har blivit otroligt bra, alltså de gjorde ett jättefint tifo också. Så det är de här, de har verkligen höjt ribban på de klubbarna man kanske inte förväntar sig gör de bästa tiforna, men också oerhört bra.
Något jag har lagt märke till nu senaste matchen är att stora stjärnspelaren Anton Saletros har han har försvunnit lite ur spelet och är inte samma avgörande typ. Jag tycker inte alls på samma sätt i alla fall. Han bidrar med de här viktiga grejerna med att han knuffar till Åslund i avslutsläget precis innan, vilket gör att det gör mycket svårare för honom att ta det avslutet. Hade han inte gjort det så kanske han hade legat i kassen. Tar defensiva ansvaret och stör Åslund som var hur bra som helst första halvlek. Men andra halvlek är inte alls på samma sätt. Kanske för att Saletros i det här stör. Men den här ledaren med boll som vi har varit inne på tillsammans med Fabian när han var och summerade allsvenskan. Att det är en ledare på ett annat sätt. Att han gör det med sitt spel. Jag tycker inte, än så länge har det inte varit på samma sätt. Han har avgjort matcher på frispark. Han har avgjort matcher på sådana sätt med sin fasta. Med sin fot på fasta. Men i spel tycker jag att han har försvunnit.
Nej, jag håller med. Det var väl inte jättelänge sedan han avgjorde mot Gävle på frispark också. Så att han är ju kvar det där sitter fortfarande i honom. Men jag tycker du är helt rätt inne på det också, att han försvinner lite i spelet. Jag vet inte, jag tycker fortfarande att de behöver en Ellingsen in här, så att han kanske inte behöver ta det där man på en Åslund, att det kanske är någon annan som får göra det jobbet så att han kan fokusera mer på att få bollen på fötterna och fördela mer.
Ja, för just nu spelar han med Selina som är en offensiv spelskicklig spelare som vill fokusera på det offensiva, vilket kanske stryper Saletros i det. Och mycket riktigt som du säger, med en balansspelare bredvid honom så tar det ansvaret, så kanske det höjer honom. Men samtidigt, alltså AIK har gjort mycket bättre resultat i år kontra förra året. Så det kanske bara är en bra grej, men han skiner inte på samma sätt som han gjorde. För jag tycker, likt Besara i Hammarby, alltså tar du bort Saletros från AIK, då fallerar det. Men jag känner inte det riktigt lika mycket i år.
Nej, sen är det ju, ja, det har varit väldigt få matcher såklart. Men ja, jag håller med dig.
Det är mer en spaning, ja. inte ett konstaterande, nej. Utan det är lite så här, man förutspår att det känns som att det kommer vara temat lite mer.
Ja. Ja, men ja, jag ryggar dig på den.
Men skönt för AIK att få 3 poäng och 1-0 seger i premiären. För jag vill minnas att förra året vann man inte, och året därpå var det, jag tror att man förlorade premiären också. Så det är på något sätt en trygghet att gå med 3 poäng direkt.
Ja, såklart. Alltså det var ju aldrig riktigt nära efter att AIK gör 1-0 heller också. Så det är ju verkligen betryggande hur pass bra deras försvarsspel är, för att om man ska lyfta upp några spelare också så är det ju de i den backlinjen med Tideman och Sotte. Jag tycker de gör en jättebra match.
Kristoffer Nordfelt.
Nordfelt ser också bra ut. Inte alls.
Helt annat.
Ja.
Alltså aura kring honom. Vilken lugnhet och självförtroende i varje boll. Alltså, jag vet inte. Han plockar ner inlägg, han tar lite extra lång tid och ser mycket mer trygg ur det. Småflinar åt folk i motståndarna. Det är den här kaxigheten som har saknats.
Så den är också tillbaka. Så det är ju någonting man verkligen ska ta med sig AIK från den här matchen. Och att man faktiskt vinner när Västerås faktiskt gör en jättebra första halvlek. De gör ju inte mål. Alltså, AIK är nollan.
Det ska bli så jäkla intressant nästa omgång mot Brommapojkarna.
Ja, väldigt oviss. Jag vet inte riktigt håll jag lutar åt här faktiskt.
Nej, men om Brommapojkarna får igång sitt spel, eller om AIK sätter käppen i hjulet totalt. Alltså vilka som lyckas med det de vill. Alltså får BP igång det spelet man strävar efter. Eller är AIK så jäkla duktiga på att förstöra nu för tiden så att de kommer förstöra hela jävla matchen för dem? Mm.
Nej, det ska bli intressant. Kommer ju spelas utan publik också med bojkotten också. Så att, det blir väl en faktor.
Ja, jag såg att det var 80 biljetter eller något sånt där.
Ja, det blir en intressant match på många olika sätt.
Mm. Nu är vi uppe på 1,5 timme, men vi har bara en match kvar.
Ja, kör vi lite kortare då. Aha.
Ja, vi tar oss dit direkt. Ja. Borås Arena mellan Elfsborg och Värnamo. Och första halvlek, det känns som att Elfsborg kommer vinna den här matchen med 5-6-0.
Verkligen. Något helt annat man har sett under försäsongen. Hur trygga de är, vinner tillbaka bollen direkt. Värnamo som blir helt nedpressade. Och samtidigt som Värnamo kanske lite, blir lite väl låga och har lite för svårt att spela över bollen. Och bjuder på för lite. Det är mycket farliga chanser också, för att det var absolut att de gick ner lågt Värnamo, men det var nästan öppet emellan också, att man kunde spela in den emellan på en signal och sen få avsluta. Och
men alltså så här, Elfsborg ska avgöra matchen redan efter 20 minuter.
Ja, alltså det ska ju stå 4-0. Det står ju
visserligen 2-0. Jag minns att Hult slog ett inlägg till Johan Larsson som skjuter den på volley som hade kunnat vara en balja. Sinelli kommer helt fri, bränner den.
Två gånger.
Hult skjuter väl typ på Abdullahi så att det nästan leder till mål, men Kotto nickar den på mållinjen. Sinelli skjuter ett avslut på efter det. Sen smäller Beidou, alltså ett jättesnyggt mål av honom. Och sen spelar han fram Hedlund på det som gör mål. Och man känner att shit, det här är ett bra lag. Fan vad allting stämmer för dem.
Ja, samtidigt som man kände att Värnamo kanske också bara, vad har hänt med dem?
Mm.
Men ja, precis. Och sen tycker jag att man borde ju döda matchen vid 2-0. Alltså det borde ju också räcka på hemmaplan i en premiär. Ja. När man har publiken i ryggen och det ska ju kunna gå och städa av enklare. Eller det ska ju kunna gå och städa av.
Hur gör man som motståndare när man ligger under en match? Man är totalt helt jävla utspelade. Ingenting stämmer. Vad gör man då?
Man drar ett jävla långskott från 30 meter.
Man gör något helt outstanding som får motståndarna att gapa, som får publiken att gapa, som får medspelare att fundera på vad fan var det som händer. Man får momentum. Man tar ansvaret som en ledare, vilket Wendersson är, och smäller in en raket upp i krysset från 30 meter.
Ja, och känslan var ju vid det målet också att så här, ja, nu håller han kvar dem i matchen. Det var väl inte mycket mer än så. Men ja, herregud, vilket mål. Tror du Isak Pettersson räddar den?
Jag tror inte en enda målvakt i serien räddar den där faktiskt.
Är det så? Nej, men återigen som jag sa, det var väl mer känslan av att ja, de håller kvar med matchen. Nu kanske de inte, alltså, det var nästan som att de förvinade siffrorna tidigt. Men därifrån är Värnamo ganska bra. De hittar de här kombinationsspelen som de har visat tidigare. Och får hålla i bollen mycket mer än vad de gjorde inledningsvis. Sen tappar ju också Elfsborg Hedlund. För Hedlund gör också en fin första halvlek. Och när de byter ut honom så känns det som att det nästan förändrar allting. Och då är det bara en spelare som de byter ut också. Men det blir nog helt annorlunda för dem.
Nej, men Värnamo tar över matchen som du sa. Och sen räcker det inte med ett distansskott som är väldigt snyggt, så gör de två. Selkovic smäller in den första stolpe som ställer målvakten. Alltså han är väl inte med på det alls. Väldigt svårt att få sikt tror jag. Det var väldigt många kroppar framför. Och han sätter in slutresultatet.
Ja, jag tyckte det var ett snyggt sätt. Alltså han vinklar ändå upp kroppen mot bortre och smäller in den första. Där är det återigen liksom folk som vill påstå att det är målvaktstabbe. Eller de benämnde det väl mer som att kul att vi inte ens har en målvakt i mål. det finns inte mycket att göra till det här avslutet. Precis som du säger att det är många som står i vägen. Jag tycker att han vinklar upp kroppen för att skjuta den i bortre men smäller den i första stolproten. Jag tror inte många målvakter räddar den där heller.
Nej, jag tror inte det.
Jag tycker väl mer att det ligger på alltså försvara mittfältet att gå upp och störa istället. Och inte låta honom ta det där avslutet. Sen ska sägas att Elfsborg kanske blir rånade på en vinst på grund av att de blåser av friläget som Amdolai får när han rycker ner försvararen. Kanske lite billigt, men också onödigt liksom att ha handen på axeln och dra. Så att jag förstår varför den blåser.
Jag tycker, för att summera matchen så tycker jag att Elfsborg rånar sig själva. Alltså ja, man har alldeles så många chanser att smälla in 3 och 4-0. Zeneli bland annat, alltså han kommer till fina lägen men man ser att matchskärpa kanske inte är riktigt där. Säg om 3-4 omgångar kanske han smäller in alla de där lägena, men här och nu, nej, det gör han inte.
Nej men verkligen, så som du sa, det är väl så matchen summeras att de måste ju bara avgöra den tidigare.
Det var samtliga matcher och förra året satt vi alltid och drog ut omgångens lag. Men jag tycker det är dels en väldigt tidsdrivande sak. Avsnittet hade blivit 2 timmar om vi skulle göra det nu. Det är en väldigt tråkig grej. Jag tycker det finns alldeles för många alternativ som man kan gå och kolla på. Så vi har faktiskt dragit igång en helt egen allsvenskans hockeyassistliga. Det vill säga att den som passar fram till en assist får en assist. Och det tycker jag är ett roligt initiativ vi har tagit på oss. För ofta är ju faktiskt passen till den som serverar målet en väldigt viktig pass. Som inte alls får den uppmärksamheten som den ska få egentligen. Så därför har vi dragit det initiativet. Och det är väl något vi kommer gå igenom efter varje omgång. Hur tabellen ser ut.
Ja, precis. Och vi kommer väl lägga ut den på Twitter och Instagram. Va?
Ja, absolut.
Och då kan man liksom följa tabellen där efter varje omgång som du var inne på. Och för att förtydliga så, om vi ska ta till exempel så går vi via Allsvenskans app kring assister. Vi räknar ju inte med, om vi tar ett exempel nu då, Malik som skjuter på Widell Zetterström. Det räknas inte för då blir det den spelaren som passar Malik då, men det räknas inte för det blir ingen assist, utan att det ska verkligen vara tydligt att den här killen har passat diverse spelare som passar vidare och som gör mål, så det ska vara jättetydligt.
Nu är det väldigt tråkigt att gå igenom den listan, för alla står på en. Så vi kommer inte sitta och rabbla upp alla som har fått en hockeyassist. Men vill ni ha namnen på alla som har gjort en än så länge, så är det bara att gå in på Twitter. Där ligger den ute. Och vi heter Fotboll i fotboll på Twitter.
Ät fotbollspodd.
Ja, men det kommer upp om man skriver Fotboll i fotboll. För det är namnet på Twitter. Sen äten är ju ät fotbollspodd som Lucas säger. Så det kommer vi sitta och gå igenom efter varje omgång. Det kommer bli jävligt kul. Har du någon förhandstippning på vem som vinner?
Nej, men jag skrev väl det på Twitter att det blir väl en valfri Malmö-spelare, Lidsholm eller Oskar Johansson för mig.
Ja, men det är bra alternativ. Jag tror Lidsholm, Saletros kommer ligga högt.
Ja, han kommer högt. De gör lite för få mål bara, AIK.
Ja, exakt. Men när det väl är så är ju Saletros oftast inblandad. Ja. Men det är en bra shout också. Malmö finns det självklart många. Jag tror Nanasi kommer säkert göra många sådana också. Ja. Man tror ju att han bara ligger bakom mål och
assist. Ja, men jag tror också att Bussanello och Stryger Larsen kan vara högt upp. Ja. Jag tror även Botheim och Kiese Thelin kommer säkert också vara där.
Jag tror det kommer vara många inom mitt fält och ytterbackar i alla fall. Det tror jag.
Absolut.
Ja. Ja, men snyggt. Då rundar vi av det här avsnittet och tackar för första omgången och ser fram emot omgång 2 med största spänning.
Och Fredrik Litte släpps på fredag. Så håll utkik för den. Det blir jävla bra avsnitt.
Ja, det är lärorikt och ögonöppnande.
Ja, verkligen.
Ha det bra allesammans.
Ha det bra.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.